Välkomna till Sällsynta podden, en podcastserie om sällsynta sjukdomar. Det finns fler än 7000 olika sällsynta diagnoser, det vill säga en diagnos som berör högst 5 personer på 10 000 invånare. Närmare 500 000 personer i Sverige lever med en sällsynt diagnos, och det är således inte så ovanligt att leva med en sällsynt sjukdom. Men att leva med en sällsynt sjukdom innebär ofta komplexa och livslånga behov. Symptomen må vara olika för de olika diagnoserna, men det finns också många likheter i hur livet påverkas för de som lever med en sällsynt diagnos och deras närstående. Inom gruppen sällsynta sjukdomar finns det flera gemensamma behov och utmaningar som vi här i Sällsynta podden vill diskutera för att försöka hitta lösningar som kan bidra till att fler med sällsynta diagnoser och deras anhöriga kan leva ett ännu bättre liv. Lyssna gärna på tidigare avsnitt av Sällsynta podden. I dagens avsnitt av Sällsynta podden vill vi prata om hur vi kan öka patientföreträdarinflytandet så att patientrepresentanter involveras och medverkar i större utsträckning i beslut och processer som påverkar dem och där de har ovärderlig kunskap. Vi tänkte prata om vilka förändringar och beslut som behövs för att säkerställa att patientrepresentanter från de olika små och större patientföreningar inom området sällsynta hälsotillstånd hörs och involveras. Exempel på processer där patientrepresentanter kan bidra och måste involveras i större utsträckning är ju vid utformning av nationella strategier, nya metoder som möjliggör tidig diagnos, jämlik tillgång till vård och innovativ behandling, utvärdering av vård och behandling och forskning, till exempel. Jag heter Petra Eurenius och initiativtagare till Sällsynta podden är det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Men nu har jag glädjen att kunna presentera dagens gäster här i poddstudion. Jag har med mig Lise Lidbeck, ordförande i Neuroförbundet. Varmt välkommen.
Tack.
Också här i studion Fredrik Lund Sammeli, riksdagsledamot, socialdemokrat och vice ordförande i socialutskottet. Varmt välkommen.
Tackar, tackar.
Härligt att ha er här. Ni representerar en erfarenhet, både personliga och i era respektive roller. Och jag ser fram emot samtalet här idag kring just patientföreträdarinvolvering. Lise Lidbeck, vill du presentera dig själv lite grann och hur ser ditt uppdrag ut för Neuroförbundet?
Ja, Lise Lidbeck som sagt heter jag och jag är förbundsordförande på Neuroförbundet sedan 10 år tillbaka. Och vi organiserar personer och deras närstående som på olika sätt berörs av neurologiska diagnoser och skador och symptom. Och en hel del av dem är just sällsynta. Jag lever för övrigt själv med en sällsynt diagnos sedan många år tillbaka, medfödd. Så att man kan säga att jag är väl engagerad och involverad i det här, både på det personliga och privata planet, såväl som att jag är det som förtroendeval på Neuroförbundet.
Ja, tack. Och temat idag, patientföreträdarinvolvering, det är ett långt ord. Men hur säkrar vi att de som det verkligen handlar om involveras och får tycka till och höras? Varför är det så viktigt, om vi börjar där?
Alltså vi brukar säga så här, nothing about us without us. Alltså det är så otroligt viktigt att perspektivet kommer med. För patienternas egna erfarenheter är en ovärderlig resurs som man hittills har tagit tillvara alldeles för dåligt. På något sätt så har det väl varit så rent historiskt att man ofta har tänkt att ja, men vi vet, vi kan det här bäst. Och vad har väl egentligen patienterna att bidra med? Men vi som har organiserat oss, vi vet att vi har betydligt mer än vad man kan föreställa sig. Så att det är ett jätteviktigt perspektiv att ha med i utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Och det låter så självklart och så givet. Men vi vet ju att vi inte riktigt är där vi vill vara idag. Så.
Absolut. Men jag ser att det händer väldigt, väldigt mycket saker. Dels så är det en helt annan efterfrågan idag på patientföreträdare på olika nivåer. Och då pratar vi både patientföreträdare som ska representera sig själva och de som gör det på organisatorisk nivå och de som också gör det på systemnivå. Och det är helt klart en framgång. Men vi ser också att det här ställer ju också ökade krav på både oss som är patientorganisationer som även beslutsfattarna. Så att vi vet att vi utnyttjar de här resurserna, de gemensamma resurserna, på bästa sätt.
Och för att reda ut begreppen lite grann, vi säger patientföreträdare. Vad är skillnaden just i samband med att vara involverad i patientföreträdare respektive begreppet patient eller individ?
Där lyfter du en jätteviktig fråga. För jag ska nog säga att den diskuteras ganska ofta faktiskt. Vad är skillnaden? Det finns ju också ett begrepp som är ganska känt idag som heter spetspatient till exempel. Det har vi ju talas om. Levande bibliotek och så vidare. Men en enkel förklaring skulle väl kunna vara det att vara patient, då är jag ju framförallt min egen företrädare. Det handlar om mig och min situation och de erfarenheter och kunskaper jag har kring mig själv och mina egna behov som är det som lyfts i det sammanhanget jag medverkar i. Är jag däremot patientföreträdare, då är man ju den meningen vald utav någon eller några att företräda fler än sig själv. Och då går man också in i en sån situation, vad det nu än må handla om, just med det perspektivet. Att man har alltså fler och man är alltså inte där i sin egen roll.
Vi kan ju komma tillbaka till det lite grann när vi kommer in på exempel på situationer och processer och sammanhang där patientföreträdare är med som representanter. Och kanske styrkan i att man då har representerar flera än kanske bara sig själv. Jag tänkte, Fredrik, berätta lite kort om din roll. Ja, du är riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet har vi redan sagt. Men vad gör att du är engagerad i detta med sällsynta diagnoser?
Det är egentligen i grunden en väldigt personlig del. Jag dels som norrbottning och med stuga i Skellefteå så finns Skellefteåsjukan som en väldigt närliggande del i min vardag. Men också att jag förlorade en kusin som väldigt liten i en sällsynt diagnos. Och idag har jag möjligheten att i mitt politiska uppdrag jobba med frågan. Och det är naturligt som en viktig del av socialutskottet. Så att jag tänker att idag möter jag människor runt om i landet som bär på de här perspektiven, som lyfter frågorna. Men grundengagemanget, det är väldigt privat.
Mm. Och Skellefteåsjukan, det har vi pratat om i tidigare avsnitt av Sällsynta podden, som ni som lyssnar här och nu gärna får lyssna på för övrigt. För det är en väldigt speciell situation utifrån att inte minst det finansiella trycket blir stort på regionen när en stor grupp personer behöver vård och behandling och läkemedel, eller hur?
Jag tänker att det är ett väldigt bra exempel på det orimliga vi har i dagens system. För det här är ett väldigt lokalt fenomen. Det är väldigt många i Västerbotten lokalt och det blir en enorm utmaning för en enskild region. Och det tänker jag att det hjälper politiken att också se vad behöver vi förändra och hur kan man säkerställa att varje människa får en bra vård och en bra omsorg och tillgång till bra läkemedel oavsett var man bor. Så att det är både en utmaning när man inser att man här är väldigt hög koncentration och väldigt många av dem som finns i landet, de finns i en och samma region. Men också det andra perspektivet att ja, där blir man duktig. Men om man har den här diagnosen i en helt annan del av landet, hur får man då tillgång till all den kompetens och den kunskap som är uppbyggd? Så att från båda hållen tycker jag att det är ett bra exempel som gör att man behöver tänka efter.
Och då är det ett väldigt bra exempel, och vi kommer tillbaka kanske till det, till finansieringsfrågan som kan bli utmanande för enskilda regioner. Men nu jobbar du idag på nationell nivå som riksdagsledamot. Hur får du och dina kollegor i riksdagen kunskap om vad som är viktigt för, om vi nu håller oss till området, sällsynta diagnoser?
Dels så tänker jag att alla de olika organisationer som finns på området är ju duktiga på att driva sina frågor. Och jag tänker att man är duktig på att sätta agendan. Socialutskottet är ju ett enormt stort område. Och jag tänker att då är organisering en framgång för olika grupperingar och grupper att lyfta sitt perspektiv. Jag tänker också att man i det samlade arbetet ändå sätter fokus på vikten av att få finnas med. Vi möter ju väldigt många enskilda människor när vi är ute och reser i landet, många som kontaktar oss. Men jag tänker att det är en styrka att också vi kan ha kontakt med organisationer, enskilda organisationer eller paraplyorganisationer för att på det sättet jobba med de här frågorna. Hur kan vi bli bättre på att förstå villkoren? Hur kan vi bättre ta med kunskapen som finns i vår process? För det är ju lätt för politiker att säga men man behöver samarbeta mer och man får inte bygga stuprör och liknande. Men politiken är ju också väldigt duktig på att organisera sig i våra olika utskott, utifrån våra olika departement, utifrån ministrars portföljer. Och så ser ju inte verkligheten ut.
Men är det då rent konkret patientorganisationerna som knackar på eller hör av sig på ett eller annat sätt till er? Eller jobbar du och ni aktivt för att bjuda in representanter också?
Jag tänker att det är båda delarna. Dels så knackar organisationer på väldigt tydligt och vill arrangera seminarium och kunskapstillfällen. Men samtidigt försöker också vi fundera på vars kan vi säkerställa att perspektiven kommer in. Vi arrangerade nyligen en stor hearing kring EUs kommande läkemedelsdirektiv. Och då var det naturligt att tänka sig att här behöver vi ha staten, vi behöver ha myndigheter, vi behöver ha läkemedelsindustrin. Men vi behöver också säkerställa patienter. Perspektivet och att där lyfta in på vår önskan. Och det tänker jag är ett exempel att det är från båda hållen perspektivet behöver finnas.
Lise, vad säger du? Hur lätt är det att få komma till tals med riksdagsledamöter om vi pratar på den nationella översta nivån?
Jag måste nog säga, i alla fall utifrån min egen personliga erfarenhet, så är det faktiskt inte särskilt svårt. Jag upplever ändå att när man ber om att få ett möte så kommer man ofta överens om bra former för att få göra det. Sen beror det naturligtvis på också, man kan ju inte kanske få det dagen därpå och så vidare. Det kräver ju en del planering och dessutom om det är något ministerbesök man tänker sig, ja då får man då vänta ganska länge. Men ändå, jag upplever att det inte är allt för svårt ändå att få det och få till en bra dialog och jag upplever också att de senaste åren inte minst så har det blivit ännu lättare. Och sen har ju regeringen dessutom inrättat ett patientråd som har funnits nu. Nu är vi alltså inne på andra perioden. Så för början var det ju din regering som var med och instiftade det hela med Lena Hallengren i spetsen. Och då är det Acko Hankarberg som är ordförande för patientrådet. Som också är ett sånt forum där vi kan lyfta frågor på. Men jag känner att vi har en bra dialog.
Det låter bra. Och patientrådet, för att beskriva lite mer för de som inte känner till det. Vilka sitter med där? Vilka bjuds in? Nu representerar du själv ett stort en stor patientorganisation, Neuroförbundet. Eller förhållandevis stor.
Precis.
Men hur säkrar man att de mindre, om vi nu tänker sällsynta diagnoser, det finns väldigt många små patientorganisationer, kommer till tals?
Sällsynta diagnoser finns ju med där via Riksförbundet. Det är lite svårt kanske att få med de här mindre. Jag är inte fullt insatt heller i hur tankarna gick där ifrån början. Vi är alltså, idag tror jag vi är 13 olika förbund som är där för att representera. Det finns ju flera hundra förbund egentligen så. Men det brukar gå ut en inbjudan när man nominerar och sen är det ett nomineringsförfarande. Och sen så försöker man då ha en bredd och en spridning så att det verkligen blir så att man på bästa möjliga sätt kan få med så många röster som bara är möjligt.
För att ytterligare förstå hur samtalen förs där. För om de som fattar beslut, våra folkvalda riksdagsledamöter då i sammanhanget, verkligen ska förstå vad som är det som är viktigast för vardagen för en person som har en kronisk sjukdom, vilket sällsynta sjukdomar är. Något man lever med som påverkar vardagen i högsta grad för de flesta och även anhörigas vardag. Så hur säkrar man att man fångar upp det? Det måste ju vara också lite utmanande, men
Nej, men det finns ju möjligheter för ledamöterna i rådet att ställa frågor. Vi kan också förbereda oss innanför de här rådsmötena genom att skicka in frågor i förväg som vi önskar ska lyftas på dagordningen och så. Men sen har vi ju också för formens skull, för vi har ju inte hur mycket tid som helst heller, en dagordning som framförallt riktar in sig på vad som händer här och nu. Det pågår ju väldigt mycket utredningar, som bekant, inte bara inom det sällsynta området utan överlag. Och ett sätt att använda patientrådet på, vilket är bra, det är också att fånga in patientorganisationernas synpunkter, tankar och så vidare kring det som händer, medskick till utredarna och så vidare. Så att det är så vi får lyfta det. Så att det forumet är kanske inte det rätta forumet för att prata om själva vardagsproblematiken i första hand, utan mera vad som pågår och får vara en del i processerna.
Och viktigt att vara en del tidigt i processen, tänker jag.
Absolut.
Innan beslutet ska fattas nästa dag eller inom i närtid. Så att man är med i processen tidigt.
Precis. Och det är så otroligt viktigt att det blir. Och vi blev jätteglada när det här patientrådet inrättades. I ganska många år har vi ju haft ett funktionshinderråd, alltså funktionshinderdelegationen, där man lyfter frågor som berör exempelvis LSS och mycket annat. Och vi har saknat lite grann det här med hälso- och sjukvårdsfrågorna, men nu finns det på plats.
Vad bra. Fredrik, vad säger du?
Jag tänker några olika delar på det Lisa är inne på. Dels så tror jag att det är otroligt viktigt att se att delaktigheten handlar ju både om att få en bättre utveckling av medicin och sjukvård och omsorg, men delaktigheten handlar ju också om välbefinnande för den enskilda. Och jag tänker att många gånger vi har fokuserat väldigt mycket på att delaktigheten är viktigt för att utveckla vården. Samtidigt tänker jag att det blir ändå ett större fokus på att människor vill också vara med och påverka och vill att sina erfarenheter och perspektiv ska finnas med i processen, och att det förbättrar hälsan för väldigt många att ändå känna att med mina perspektiv finns med. Och där är ju utmaningen. Jag tycker att det är bra att också diskutera utmaningen mellan den enskilda och patientföreträdandeskapet, för jag träffar jättegärna väldigt många enskilda personer, men min uppgift som lagstiftare är ju på en strukturell nivå, och då är patientföreträdandeskapet otroligt viktigt att säkerställa att, men det här är många synpunkter, så att det inte bara de enskilda perspektiven utan kunskapen mellan många som har sällsynta diagnoser blir också kanske än mer relevant i förhållande till lagstiftning som ska kunna funka för väldigt många. Så att de två perspektiven är viktigt att ha med.
Vi har redan varit inne på det, men att det här hur många sällsynta diagnoser, eller i princip alla är ju kroniska och påverkar livet för både personen som har sjukdomen och anhöriga. I många fall kan det vara, vi har tidigare poddavsnitt haft pratat om föräldraperspektivet och behovet att få en tidig diagnos för sitt barn så att man kan få rätt stöd och behandling och sådana saker som Försäkringskassan behöver ha utlåtande och diagnos för att man kanske ska jobba deltid eller skolan, man ska vara resurspersoner och liknande. Och vill du Lisa förstärka det lite eller kommentera det? Återigen, varför är det så viktigt i sammanhanget? Det låter nästan som en självklar fråga, men hur säkrar vi att man verkligen förstår när man ska fatta beslut om de här sakerna, behoven hos den enskilda?
Ja, men dels då att öka kunskapen naturligtvis, just om hur livssituationen kan se ut. Och nu nämnde du föräldraperspektivet, och det är ju någonting vi ser inte bara inom det sällsynt utan även på många andra områden, att många säger ju det att ofta fungerar det ganska bra ändå. Föräldrar är duktiga och drivande representanter, och det finns också ett intresse för de här grupperna. Och vikten också utav tidig diagnos, det hänger ju också ihop med rätt till behandling och så vidare. Det finns ju väldigt, väldigt mycket där. Men sen är det ändå viktigare, tänker jag, när det gäller att när man har kommit ur det här övergången mellan barn, ungdom och vuxen. För plötsligt då så har vi en grupp människor här som växer hela tiden. För vi är ju inte bara ganska många, vi blir också äldre. Så vi blir ju fler. Då befinner man sig plötsligt som en extremt ensam individ. Det är verkligen jättesvårt. Och jag tänker att det leder ju också till många andra ohälsofaktorer. Det är alltså jätteviktigt att de här grupperna får komma till tals. Och att livsvillkoren blir kända. För återigen, var du än är som vuxen med en sällsynt diagnos, så får du uppleva det att när du söker hjälp i den vanliga vården, i många andra sammanhang, så är det ingen som vet vem du pratar, vad du pratar om. Du tvingas till en roll där du är din egen expert och får hela tiden driva dina egna frågor. Det är absolut inte självklart att man får samma möjlighet som den som lider av en folksjukdom till exempel. Och därför är det viktigt att kunskapen ökar kring det här.
Vi har också tidigare på avsnitt pratat kring, ja, då man ställer diagnos, det kan ju vara olika prover och tester och så vidare. Men när det sedan utredning sker avseende vilket stöd man ska få, så är det ju så otroligt viktigt att individens eller patientföreträdaren i det här sammanhanget röst blir hörd. För det är inte alltid, för att säkerställa att man tittar efter rätt parametrar och att patienten får hjälp med just det som är viktigt för honom eller henne. Tänker jag.
Ja, och det är verkligen otroligt viktigt. Och samtidigt då när det handlar om till exempel utredningar för stödinsatser och så säger ju också samtidigt de myndigheterna som jobbar med det att de inte bryr sig om diagnos eller bryr sig om sådana faktorer, utan det är enbart hjälpinsatser när man tittar på och så vidare och så vidare. Alltså ett väldigt fyrkantigt system egentligen. Alltså kort sagt, de bryr sig inte om mina problem beror på att jag har en sällsynt diagnos eller om det beror på någonting annat. Utan de gör en värdering utifrån de mallar som finns.
Hur skulle man kunna göra istället då? På ett bättre sätt, tänker du?
Jag tänker att vi behöver överhuvudtaget jobba mycket mer med individbaserade bedömningar. Lite så som man gjorde förr. Exempelvis om vi nu lyfter LSS-insatser för att ta något. När LSS infördes i början på 90-talet så hette det att man skulle få hjälp med alla de behov som förelåg för att man skulle kunna få leva som andra. Idag, ett antal år senare, så har det där istället styckats upp till nu att människor beviljas 6 sekunder för toalettbesök. Du får hålla dig ren men inte hjälp med att klippa naglar. Alltså vi har kommit ner på en nivå som är omänsklig rent ut sagt, och man tar ingen som helst hänsyn till patientens diagnosbakgrund eller individuella behov i stort, utan man har sina fyrkantiga behovsformulär, och det är jättetråkigt, det är tragiskt.
Och det är väl ett typiskt exempel att lyssnar man då bättre in individernas behov.
Precis.
Så kanske de här formulären modifieras lite eller beslutsunderlaget blir ett annat, mer i linje med vad behoven är. Vi pratade om det med representanter för Narkolepsiförbundet.
Ja.
Att sömn och sömnbrist och sömnproblematiken var inte, som ju för dem är naturligt nog det största problemet.
Ja, som man har.
Fanns inte riktigt med på ett sånt sätt som de tyckte det borde göra i beslutsunderlag eller mallar eller formulär.
Nej, för det liksom ligger utanför ramen eller som man lätt rätt att... Alltså det är lätt också att förminska. Ja, men trötta är vi väl alla. Det ska du gå över om du går hem och lägger dig och vilar lite, ska du se. Det kan handla om att jag söker, kan jag nämna något annat, klimatvård. Exempelvis rehabilitering av varmt klimat som är så nyttigt för många, även med sällsynt diagnos, som är stor nytta. Ja, jag skulle också tycka det var roligt att åka lite på semester till Teneriffa. Alltså det är sån oförståelse man tar sig själv som någon slags måttstock. Sin egen normalitet, sin egen friskhet. Och sen så översätter man det då på de behovssökande. Och det blir jättetråkigt.
Om vi tittar på de goda exempel som ändå finns. Där patientrepresentanter involveras. Så nämnde vi redan patientrådet i riksdagen. Vad mer kan nämnas, Fredrik?
Men jag tycker att patientrådet är ju en bra del och den löper över tid som Lise pratade om. Jag tänker att andra arbetssätt, jag var inne lite grann på den här hearingen kring EU-direktivet. Nu när politiken är överens om att vi ska ta fram en nationell strategi kopplat till sällsynta diagnoser, så har ju ett viktigt steg varit att börja det med en stor workshop där väldigt många aktörer har varit inbjudna för att redan från början kunna vara med och diskutera vad behöver finnas med, vad finns det för förväntningar, hur ska arbetet se ut, och på det sättet blir det ju lättare att landa rätt. Att ha med de perspektiven från början från olika aktörer. Och jag tänker att det, jag hoppas att politiken på många områden förmår att jobba på det sättet. Sen är politiken, det ska gå snabbt och det ska vara kraftfullt och man vill gärna kunna leverera någonting på en presskonferens eller liknande. Vi vill ha rubriker oavsett vilket parti man är. Men väldigt mycket av det här handlar ju om väldigt konkret, handfast arbete. Att sätta sig ner och ha tid att diskutera. Vad är problemet och vars vill vi? Och sen behöver det vara mängder med experter som är med på resan. Och i slutet ska jag som lagstiftare tillsammans med andra göra en samlad bedömning. Hur ska lagen se ut? Eller vad ska vi lägga för resurser på det här området? Men jag tycker att det är både den nationella cancerstrategin, strategin nu kopplat till sällsynta diagnoser, är ett bra grepp och jag tror en förebild för mer arbete.
Vad tror du om den, Lise, som nu kom upp här i samtalet? Vi ska också prata mer om det i kommande avsnitt av Sällsynta podden, just behovet av nationell samordning och nu beslutet som finns att det ska tas fram en nationell strategi för sällsynta diagnoser. Vill du kommentera det lite? Vad tror du den kan bidra med till en avseende förbättring av tidigare diagnos, kunskapshöjning och resurstilldelning möjligen? Mm.
Om den kommer och om vi verkligen använder den och den utnyttjas på rätt sätt så att det inte blir en papperstiger. För det är lite sådana farhågor har man ju faktiskt när man har jobbat med sådana här frågor i ganska många år. Men förhoppningen i alla fall det är att den ska bidra till mer jämlik hälso- och sjukvård över landet. Att fler får tillgång till bra behandlingar, till de bästa behandlingarna. Att fler får diagnos tidigare tack vare att vi har just riktlinjer för hur man ska jobba med de här frågorna. Och att framförallt att man lyfter upp det sällsynta på agendan på ett annat sätt. Och vi har ju fått vänta väldigt, väldigt länge på den här strategin. Och det var faktiskt en av de första sakerna jag började engagera mig i när jag började på Neuroförbundet.
Och när var det?
Det var 2008.
Oj, det är länge.
Då minns jag hur jag ringde upp till Lisa Wallenius som grundade också Riksförbundet för sällsynta diagnoser. För det skulle vara ett ministermöte, ett EU-ministermöte i Jönköping. Och vi hoppades då att det hela skulle komma upp på agendan och vi började samverka och det har vi gjort sedan dess på olika sätt. Så har vi haft diskussioner kring den här efterlängtade strategin. Men det har hela tiden, och som vi har upplevt i alla fall, funnits ett motstånd. Ja, men, och det är lite typiskt tycker jag svenskt det här att ja, men vi jobbar ju så bra ändå fast vi gör det på ett annat sätt. Bland annat så var ju de här centrumen för sällsynta diagnoser en sån sak som uppstod och som är jättebra. Fanns. Som inte fanns, men man inrättade sådana på universitetssjukhusen. Och det skulle också vara ett steg till ökad jämlikhet och så vidare. Men,
och idag finns det ju sex sådana centrum för sällsynta diagnoser.
Men de behöver resurssättas och få ett tydligare uppdrag för att det ska fungera så som det var bra. Så att sammanfattningsvis, ja, förhoppningarna på en strategi är stora och många. Men det kommer också krävas mycket för att det verkligen ska bli så som det är tänkt. Och framförallt så måste det också sättas undan resurser för att implementera en sån strategi.
Och i det arbetet med den nationella strategin, hur kommer du och Neuroförbundet att vara involverade i det?
Ja, men vi kommer ju göra allt både för att bevaka skeendet men även för att på alla sätt försöka bidra med vår kompetens och våra kunskaper. Jag tycker ändå att vi via våra medlemmar har ganska stor kunskap om var behoven finns någonstans och eller vilka behov som finns. Och jag känner också att där har vi ett viktigt uppdrag att föra fram det. Men jag vill också betona att det här är ingenting som vi på Neuro vill göra själva utan jag ser hela tiden kraften i samverkan. För vi är ju många fler förbund som har ett intresse i att det här ska bli väldigt bra. Så att ju mer samspelade vi kan vara Och förresten inte bara vi organisationer, utan vi vill ju också samspela med våra lagstiftare, med olika beslutsfattare och så vidare, så att det här blir ett teamwork, så att vi sätter den här på riktigt. Och det tänker jag det blir väldigt bra. Så att vi samverkar exempelvis väldigt mycket med Riksförbundet sällsynta diagnoser, och jag ser att vi kommer stärka den samverkan ytterligare, och även med andra organisationer.
Jag tänker också att det är väldigt... dels tror jag att strategier är otroligt viktiga för att hålla en form av riktning och att hålla ihop det vi gör, att det blir tydligare. Sen tänker jag att sällsynta diagnoser inte minst lätt hamnar vid sidan om, för att man är mindre patientgrupper, att man inte får det där stora utrymmet. Och jag tänker att det är ju tydligt när man tittar på finansiering av organisering. Det bygger på breda grupper, alla nivåer. Det är så vi delar ut pengar. Här har vi grupperingar som är väldigt få och därmed inte heller kanske får den finansiering man behöver. Och på samma sätt kopplat till hälso- och sjukvården, att man blir den där som egentligen borde kanske ha än mer fokus på sig. Men i och med att man är få och därmed unik många gånger, så blir det sämre. Och där tror jag att en strategi kan förbättra.
Mm. En fråga till dig, Lise. Det finns ju ett antal olika patientföreträdarutbildningar.
Ja.
Ja. Det låter ju lovande utifrån det tema som vi har här för dagen, i att säkra att man lyssnar in behoven och att patientföreträdare kommer till tals. Vilka är de? Och är du själv involverad i flera utav dem, eller?
Absolut. Ja. Jag sitter också med i styrelsen för Funktionsrätt Sverige. Mm. Och vi påbörjade lite mer intensivt den här diskussionen kring just det med patientföreträdarskapet och de brister som vi finner i att vi blir inte efterfrågade tillräckligt mycket och så vidare. Och samtidigt så ville vi också vara lite självkritiska. Alltså det... Vill vi bli efterfrågade, så måste vi också ha någonting att bidra med, någonting att leverera. För att det är ändå en konst det här att kunna företräda andra. Och man kan behöva en hel del utbildning och kunskaper med sig på vägen. Så att för patientföreträdarutbildningen som Funktionsrätt Sverige introducerade, den kommer sig från styrelsens initiativ på Funktionsrätt Sverige, att vi bestämde att vi vill skapa en patientföreträdarutbildning så vem som helst kan gå. Och vi fick stöd från Vinnova att utveckla den. Och idag finns den på Funktionsrätt Sveriges hemsida för vem som helst, kunskapsportalen. Där finns också de andra två utbildningarna tillgängliga, bland annat Riksförbundet sällsynta diagnoser har en egen utbildning, och även Upati, som är en väldigt intressant utbildning för den som vill förkovra sig mer och kunna vara patientrepresentant inom exempelvis forskningsprojekt och framtagande utav precisionsmedicin och en rad olika sådana saker. Jättespännande utveckling, och många väljer att gå dem, och det är vi jätteglada för.
Ja, nej, men det har ju verkligen hänt mycket åt rätt håll.
Det har hänt mycket åt rätt håll, och vi vill kunna erbjuda välutbildade patientrepresentanter helt enkelt. Det är det som är grundtanken.
Och varför är det så viktigt då?
Ja, men det är jätteviktigt också för att vi ska bli tagna på allvar. För att jag tänker att det är jätteviktigt. Vi kan från organisationernas håll hävda demokrati. Vi vill finnas med, vi vill ha någonting att säga. Men vi ser också att samarbetet blir ju ännu mer fruktbart om vi också blir intressanta och kunniga att prata med. Så pass frank får jag väl ändå vara, tänker jag.
Absolut, det får du gärna vara. Och jag tänker att bakåt i tiden så har jag varit med om sammanhang när man har bjudit in patientföreträdare, representanter i faktiskt lite sent skede också till vissa sammanhang och möten, och där det har varit en person som inte riktigt varit förberedd, eller ja, kanske i värsta fall känns lite underlägsen i diskussionen eller tveksam på vilken roll man har och så. Så det handlar ju om, för att det ska bli ett fruktbart och ett effektivt möte som leder någon vart, ja, eller en process. Så det är väl det som hela det här bottnar i, de här tre. Och nu tre utbildningar.
Tre utbildningar som också har lite olika inriktning, ska väl läggas till också. Riksförbundet sällsynta diagnoser, som gjorde ju ett jättefint initiativ som också har varit ett Arvfondsprojekt. Och där kan du ju dels lära dig hur du kan liksom företräda dig själv bättre i vården i dina vårdbesök. Och det är nog så himla viktigt när man har en sällsynt diagnos, alltså hur man kan liksom hitta en utbildning och stöd i det här, att man bättre kan lyckas i vården när det gäller sig själv då. Att stärka mig själv, mina vårdmöten, som de säger. Men det handlar också om att vara en vass patientföreträdare för de man företräder. Sen ska det också läggas till här att vem som helst kan ju gå de här utbildningarna och anmäla sig till det, och de är kostnadsfria. Men patientföreträdare, det blir man när man är utsedd att vara det, och det tycker vi också är en viktig sak att säga. Man kan utbilda sig, men för att sen kunna gå ut och kalla sig för patientföreträdare så är det också viktigt att du har mandat att företräda någon.
Och hur får man det mandatet? Vem
är det? Till exempel genom att organisera dig i någon organisation som passar dig och dina syften, och genom att de sen nominerar dig till olika sammanhang att delta i. Och de är inte så få nu för tiden. Det finns ganska många olika uppdrag som man kan nomineras till när man har engagerat sig i en organisation.
För det här med patientmedverkan, jag har ju själv en bakgrund från läkemedelsföretagen, och där även så i väldigt tidig forskning så involverar man ju patientrepresentanter för att bättre förstå vad som är viktigt. Både vid medicinteknisk utveckling och läkemedelsutveckling till exempel. Men det finns ju så många andra i hela kedjan av att
det finns massor
god hälso- och sjukvård. Och
absolut, och det finns så otroligt många olika sammanhang att representera i. Sen patientföreträdarutbildningen som Funktionsrätt Sverige tog fram, där den riktar sig mer mot dig som verkligen bara vill ut och företräda. Det handlar inte så mycket om dig själv och din egen patientroll. Och sen är ju PATI slutligen då, där vi nu då har, det har också varit ett arvsfondsprojekt, men plattformen då, den svenska plattformen för EU-PATI då, den drivs ut av Funktionsrätt Sverige, och den är ju till framförallt då för dig som vill fördjupa dina kunskaper då inom forskning och läkemedelsutveckling och precisionsmedicin och sånt som jag lyfte tidigare då, och som även vill kunna bidra i olika typer av forskningsprojekt och annat. Och det är viktigt att man då känner sig trygg i att jag har den kunskap jag behöver för att kunna företräda i de här sammanhangen.
Vad säger du om det, Fredrik? Det blir mer pålästa, kunniga och vassa partners vid bordet när ni diskuterar?
Jag tror att det är otroligt viktigt. Jag tänker att patientinflytande och patientmedverkan är lätt någonting som hamnar på den enskilda patienten att lösa, och att jag tänker, Lisa, att du sätter ordet på rätt på sak, att men ska det betyda någonting, då ligger det väldigt stort ansvar på patientföreträdaren, och då är ju kunskap och trygghet helt avgörande. Och jag tror att vi kan få en betydligt bättre vård och sjukvård och omsorg med de här perspektiven. Så att jag är glad att arbetet är på rull och utbildningarna finns, och att det är ett stort intresse att gå. Och jag tänker att för politiken är ju också det en möjlighet att förstå. Vi kommer under våren att ha tillfällen när ledamöter i socialutskottet får möjlighet att tillsammans med organisationerna ta del av de här utbildningarna, för att på det sättet också men förstå hur kan det här användas. Jag menar, vi har inte samma arenor som sjukvård och läkemedel, men vi har ju samma möjlighet och behov av att också träffa dem som på ett bra sätt företräder olika patientgrupper.
Det låter lovande. Det låter väldigt bra. Här avslutar vi den första delen av det här poddsamtalet och fortsätter i en del 2. Häng med och lyssna vidare i del 2 av det här samtalet.